Det är så att svensken lägger en dag om året för att hitta rätt film när det ska streama. Därför finns TV.nu, en tjänst som samlar allt streaminginnehåll på samma ställe och guidar dig rätt. Håll koll på streamingvärlden med TV.nu.
What is this? What is this? For what? Why?
Sportbladets Premier League-podd hälsar välkomna då till ett specialinsatt avsnitt om Tottenham Hotspur i första hand. Maurizio Pochettino och José Mourinho är huvudpersonerna i det dramat som vi nu ska försöka redogöra för. Kom lite som en chock för mig igår kväll, beskedet att Pochettino fick sparken. Faktum är att jag satt och blev intervjuad i en annan podcast och fick frågan, vad tror de, för det hade ju kommit lite rykten under dagen sådär att det var någonting på gång. Känslan var ju då att det är rykten, det knorras lite grann. Han lämnar till sommaren. Det kostar för mycket. Det finns ingen rimlig att plocka in. Mourinho känns fel. Allegri vill ha någonting annat. Tottenham har inte pengar att köpa loss en Nagelsmann från Leipzig eller det som man hade liksom känts mer rimligt, men sen kom då beskedet på kvällen att Pochettino har lämnat, och idag nu på morgonen så är det klart att det är José Mourinho som tar över. Det hela känns väldigt märkligt, Kalle Karlsson.
Ja, det känns märkligt utifrån att hade någon sagt det här för ett år sedan, eller egentligen bara mindre än ett år sedan i våras, så hade man ju skrattat åt det. Det hade ju varit helt otänkbart. Maurizio Pochettino sparkad. Man kunde inte se det framför sig. Men okej då. Med ett väldigt tungt kalenderår 2019. Och med en höst som har varit riktigt dyster för Tottenham. Så okej då. Jag var inte så överraskad över det beskedet. För att känslan har varit att Tottenham har grävt sig djupare och djupare under den här hösten. Och det har också varit den där känslan av att det är någonting som har gått sönder i relationen mellan tränare, klubbledning, tränare, spelargrupp. Och när det blir så, glädjen inte riktigt finns där. När spelare inte riktigt brinner för managern och det projektet som de håller på att bygga längre. Då är det svårt att vända en sån trend. Så att jag kände nog att Pochettino kommer att lämna Tottenham. Så har jag känt den senaste tiden. Det är bara fråga om när han gör det. Mm. Och jag gissade nog att det skulle ske här ganska snart om resultaten fortsatte. Jag tycker i och för sig tajmingen är lite märklig med tanke på att det har varit landslagsuppehåll.
Ja, det är ju
och den kommer nu snarare än direkt när slutsignalen gick efter
det är tre
förra
dagar till
matchen.
Match, liksom. De har tidiga matchen på lördag dessutom.
Ja, så det är lite märkligt. Så det kan ju ha varit så att han hängde på en väldigt, väldigt skör tråd och att det är någonting i samtalen med klubbledning som har liksom gjort att situationen har ansetts vara ohållbar, att de måste agera nu direkt.
Borde ju inte varit någon speciellt krånglig förhandling med Mourinho med tanke på att han ju var klubblös.
Han kostar också.
Ja, det gör han visserligen. Det var ju ett ganska starkt argument som många hade emot att just Mourinho skulle ta över, att han har för höga lönekrav och att han då skulle tjäna mer än liksom de bästa spelarna i laget. Nu gissar jag lite här, men jag tror att den lönen han hade i Manchester United var ju väldigt hög, Mourinho. Jag skulle inte bli förvånad för att den är högre än vad många av stjärnorna i Tottenham idag tjänar.
Ja, jag har ingen insyn i vad han har fått för pengar nu, men vi kan konstatera att det är ingen billig rekrytering, så är det ju.
Spurs som ju har lägst, om det är någon som inte känner till det, Spurs har ju klart lägst lönepost av alla de större klubbarna i England.
Ja.
Så är det.
Nej, men för att fortsätta där, så Pochettino sparka, ja det kunde man väl kanske då med det här kalenderåret och hur den här hösten har varit, det kunde man ju ana ändå, eller jag kunde det i alla fall.
Mm.
Att han ska ersättas av José Mourinho. Tänk om någon hade sagt det i våras. Att men, Tottenham kommer tränas av José Mourinho om ett halvår.
Men jag tänkte på det för ett år sedan. Alltså gå tillbaka ett år. Och så hade du sagt till någon. Om ett år kommer Pochettino få sparken och ersättas av Mourinho. Och däremellan så kommer Spurs ha spelat final i Champions League.
Det blir så barockt när man lägger fram det på det sättet. För det hade ju liksom inte funnits en sinnevärld. Det scenariot.
Nej, just, och det är fortfarande lite svårt att hantera.
Det är svårt att ta in det. Det är liksom hisnande på ett sätt när man säger det på det sättet. För det är också det här, José Mourinho. Fanns det någon Tottenham-supporter för ett år sedan då? Som överhuvudtaget, men enda millimeter av sin kropp, ville se José Mourinho i närheten av den klubben?
Nej, nej, nej.
Absolut ingen i hela världen.
Nej, alltså... Nu förstår man ju också att supportrarna måste finna sig i verkligheten.
Vi kan komma, komma till det sen, så är det ju. Men ju, liksom, säg ett år tillbaka, det hade ju varit så verklighetsfrånvänt att ens liksom, diskutera i de termerna. Men nu står vi här och jag tycker det säger väldigt mycket om den moderna fotbollen som inte är så hälsosam i alla aspekter. Mm. Det kan alltså vara så att en tränare bygger upp en klubb på det imponerande sättet som Pochettino har gjort med Tottenham. Och sen är det som med sandslottet att det går att rasera bara på några månader egentligen. För visst, det var en svag liga vår, men det var ändå en Champions League-final där i juni, maj-juni. Och att det liksom anses vara så att hjulen snurrar så fort så att det är ohållbart några månader senare in på hösten. Och att man då ska ersätta med en tränare som liksom såg långt under hand i hierarkin och framförallt i aktiernas värde hos de här tränarna för bara liksom 3 månader sedan. Det är så fascinerande tycker jag.
Ja, det är svårt. Det är svårgreppat för att man har ju också en... Det finns någon slags... Alltså hela Spurs filosofi, hela deras sätt att vara, deras... självbild, alltså allting det här, det finns ingenting där som limmar med José Mourinho.
Nej.
Alltså han är ju en, han är ju de största klubbarna i världen tränaren. Han är den största budgeten i världen tränaren. Han är den självbilden av den konstanta vinnaren. Han räknar titlar mer än någon annan. Han liksom Det är absolut inte Spurs på något sätt.
Nej, precis. Men det Spurs gör har ju haft ett väldigt sympatiskt projekt.
Ja, extremt.
Och nu kommer den liksom kaxigaste tränaren som finns egentligen in och ska bygga sin vi mot världen mentalitet.
Mm.
Som han alltid gör. För så är det ju. Det är ju så han funkar. Och det blir ju väldigt kittlande att bara se Tottenhams liksom självbild som går rakt in i en Mourinho liksom aura nu.
Mm. Alltså Mourinho är ju tränaren du tar in om du är tvåa i din liga. Men ska liksom du ska satsa dig förbi upp på första platsen.
Ja, helst mot en motståndare som har större liksom, bättre spelare egentligen, ja, men du vill vinna.
Ja.
Ja.
Då är Mourinho tar in. Ja. Alltså Inter när de plockar honom.
Real Madrid när de möter Barcelonas extremt unika generation.
Chelsea när han kommer in andra vändan där, exakt så.
Chelsea första vändan också. Ja. De har mest pengar men United och Arsenal har stått på tronen rätt länge innan dess. Nej, men det är då han är som bäst.
och det här blir ju, nu kommer han ju in liksom som någon slags... högbudget Sam Allardyce som ska rädda ett sjunkande skepp här.
Ja.
Alltså han blir en platina klädd
Sam Allardyce. Ja, det är Sverige. Det är bra uttryck. Alltså det roliga med det är ju att under de här senaste sessionerna i både Chelsea och Manchester United där han liksom, han har ju förr eller senare gått ganska helsnett i båda de klubbarna. Det kan vi vara överens om. Ja, även verkligen. Om han har vunnit sina titlar i både Chelsea och United. Så till slut har han liksom kraschat. Men då har man ju känt så här att vad är hans nästa projekt? Och hur skulle han vara om han kom in och bara ryckte upp ett lag? Alltså, för den här kortsiktiga effekten, den kan man ju någonstans se att hans ledarskap kan leda till. Och jag tror att han har ju den där förmågan att trollbinda ett omklädningsrum, får dem, i alla fall initialt, att slåss för honom. Mm. Och sen blir det för mentalt utmattande i längden att ha den approachen. Men om man tittar på Spurs hur de har spelat försvarsspel den här hösten, så har det har ju inte varit bra. Och är det någonting han kan, så är det ju organiserad just defensiven.
Verkligen.
Och jag är svårt att tro att de inte kommer att göra mål om de organiserar ett bra försvar. Och sen har de spelare som Kane och sådana framåt som kan avgöra matcher. Så jag tror ju att en kortsiktig effekt, det kommer vi ju att se. Sen är det ju en annan diskussion som vi säkert också kan komma in på, just med vad vill Spurs vara?
Mm.
Dels i hur man uppträder och så vidare. Men också vilken fotboll vill man spela. Mm. Jag har svårt att säga att Tottenham vill gå Mourinho-vägen för att vinna titlar till vilket pris som helst. Kanske är så att en del av fanskaran vill det, för att det har varit liksom titeltorka så pass länge och att man allting för en titel, att hjulen har snurrat åt det hållet i fotbollen, att det är det enda som betyder något. Men jag har svårt att tro ändå att man vill parkera, plötsligt vill parkera bussen för att vinna den enskilda matchen vecka efter vecka. Då skulle ju de göra ett byte av livsåskådning som hade varit ovanligt.
Tror du att det finns en desperation ifrån klubbledningen här? Man har byggt en väldigt, väldigt dyr arena.
Ja.
Som kostar väldigt mycket pengar. Det är en satsning som kräver kontinuerligt Europaspel. Med de resultaten som har varit, tror du att det finns en desperation från deras sida? Vi måste lösa en topp 4. Vem är bäst lämpad här och nu att rädda den här säsongen? Att garantera Champions League-spel nästa säsong? Förhoppningsvis ta den här truppen upp på i alla fall en kvartsfinal i Champions League den här säsongen. Att det är den kortsiktigheten som ändå avgör i det här beslutet. Det är så viktigt för dem, för de måste finansiera det här projektet. De måste dessutom fortsätta utveckla klubben. Man har inte råd att ta ett par, tre år, bygga om, landa på en femte, sjätte, sjunde plats, spela lite Europa League. Så som vi har sett Arsenal göra senare säsongen, så som vi har sett Manchester United också göra, Liverpool förra dagen. Man har inte råd att göra den resan ner och bygga om från grunden. Man måste försöka bygga om samtidigt som man...
klamrar sig fast där uppe.
Som man klamrar. Man måste börja lite med fasaden och sen får man försöka bygga om fundamentet samtidigt. Liksom.
Ja, just det. Menar, om det är sån avgörande liksom, situation för klubben, då kan man ju säga att Daniel Levy spelar poker och spelar ett väldigt högt spel. Det är allt in på svart där.
Ja.
Och det får bära eller brista.
Ja.
Det kan bli en kortsiktig effekt och jackpot. Det kan bli att de förlorar allt som de har byggt upp. Och då kommer det ju såklart kosta massor.
Mm.
Det kan ju vara så. Men just den här... För det är ju lite att man trycker på panikknappen när man plockar José Mourinho. För att vi har ju haft rätt mycket diskussioner om José Mourinho. Redan när han lämnade Chelsea så var ju frågan så här: vad kan han få nästa gång? Ja, så tog han Manchester United och så kraschade han där.
Mm.
Nästa gång han tar en klubb, då var ju liksom känslan att han kommer inte få en klubb i den högre kategorin. Och liksom Real Madrid och de där, det var ju helt uteslutet. Ja. Tottenham har ju ändå klättrat upp till att vara bland de mest attraktiva jobben i Premier League.
Ja.
Och de är ju med i den där kategorin nu där uppe. Visst, kanske inte lika stora klubbar historiskt sett som Arsenal, United och så vidare. Men det är ändå ett lag som har varit uppe och spelat Champions League-final.
Så det är en av de 10-15 bästa klubbarna i världen. Liksom.
Ja, precis. Och jag kunde inte se, det är bara att erkänna, jag kunde inte se att någon sån klubb skulle satsa på José Mourinho. Och det, jag tycker det blir lite komik också att han får ett 3,5 års kontrakt. För hans treårscykel, den är ju vida vedertagen.
Ja.
Och jag tänkte mer att nästa jobb han får, då får han börja med 1+1. Liksom.
Ja.
Ja, du får ett år och så kan du option på förlänga om det här har funkat bra. Liksom. Men det är inte det här...
Det är det som har dragit ut på tiden, tror du?
långsiktiga, liksom, här har du ett projekt att jobba med. Det är ju inte den tränaren han har varit på något sätt. Utan det är ju bara vinna nästa match, nästa helg.
För det är ju det man lite undrar. Vad är det Lev vi har erbjudit honom också? För att han kommer in och så får det här då 3,5-årskontraktet. Här har du att jobba med. Men du har en bra trupp. 2-3 av de största stjärnorna, bästa spelarna sitter på utgående kontrakt. Så de kommer förmodligen försvinna redan till sommaren. Vi har inte speciellt mycket pengar att röra oss med. Vi har ingen stor budget. Du får ingen 1,5 miljard att bygga om med. Eller ens ersätta de spelarna som försvinner med. Så hur förväntar de sig att en tränare som José Mourinho ska vara lösningen på det problemet som de faktiskt har satt sig i? De behöver ju någon som kan bygga en klubb med små resurser. Exakt det som Pochettino är kanske bäst i hela världen på.
Hade han varit ledig hade det ju varit honom om han ringt. Och det blir ju lite så här.
Om ett halvår skulle man säga, du, den där Pochettino har fortfarande inte något nytt jobb. Kanske man skulle höra av sig till honom.
Så är det ju ofta i Italien. Där sker ju det ofta, där de sparkar tränare till höger och vänster. Där är det ju väldigt ofta, tycker jag det sker, att man sparkar en tränare. Sen bara, oj, vi har klar han på lönelistan. Så ska vi sparka nästa tränare. Zamparini har väl gjort det flera gånger i Palermo. Nej, vi plockar tillbaka det. Rossi, för att han finns ju här i karusellen. Det är bara
han
lyfta in.
Han bor ju här borta.
Han bor i kvarteret och vi betalar hans lön, så han kan lika gärna stå här och lyfta lite koner igen. Men nej, det är ju intressant. Därför tycker jag också det var intressant med just Mourinho, för det fanns ett namn på den där listan över tänkbara kandidater som jag tyckte var klockren. Det är Eddie Howe, som är en lagbyggare men även en klubbbyggare. Kan jobba med lite mindre resurser. Har ju visat att han dels gör resultat över tid. Fenomenal prestation att etablera Bournemouth i Premier League.
Ja, herregud.
Och kan utveckla spelare. Och han förtjänar ju att få chansen i en klubb av högre liksom kategori. Och det var ju en sån tränare Levi plockade när han plockade Pochettino. Mm. Han tog ju honom från Southampton. Han hade haft Espanyol innan det. Varför litar han inte på sin förmåga idag att hitta en ny sån tränare? Det här är ju, Tottenham gör ju lite det som Manchester United gjorde när de värvade eller rekryterade José Mourinho. Att man plötsligt går man inte på visionen om vart man ska, utan det är mer här och nu. Vi plockar det stora namnet som vi tror kan ge liksom en snabb boost. Och sen långsiktigt, det är inte speciellt intressant längre. Nu jobbar vi för nästa match.
Ja, men det är lite det jag känner också inför. Det är därför jag får den här känslan av att det är ett tryck på panikknappen. Shit, om vi inte gör någonting nu så kommer vi missa Champions League. Fan, vi kanske åker ut redan i åttondelen här. Utan de intäkterna så kommer vi behöva sälja fler spelare och köpa ännu billigare. Alltså vi kommer hamna i en negativ spiral. För den här nivån klubbar, det är ungefär som, ja, men jag får känslan av Sunderland, vet, när de höll på att åka ur hela tiden. Ja. Och återinvesterade och byggde på den här fasaden hela tiden, så att tog in Sam Allardyce på ett dyrt kontrakt. Han räddade kvar dem med nöd och näppe, liksom överbetalade 2+-spelare som ändå var, fyllde någon slags funktion för att hålla dem kvar. Gjorde den resan om och om igen. Och sen när väl fasaden rämnade så fanns det ingenting där under. Det fanns ingen struktur, ingen grund att stå på. Det fanns ingen kultur, det fanns noll. Och så såg vi så har vi sett vad som har hänt med Sunderland när de väl rasade ur. Jag får lite den här känslan, om det nu är så som jag misstänker, att det är de här kortsiktiga resultaten är så pass viktiga för Tottenham att de känner att de är beredda att offra bitar av sin kultur, offra bitar av sin filosofi, av sin själ, för att plocka in en tränare som på kort sikt kan styra upp det här skeppet, kan polera upp de där stjärnorna en säsong för att lösa ett nytt Champions League-kontrakt, de här pengarna som ska in, men att man i det arbetet gör precis det som är det absolut sämsta man kan göra för en fotbollsförening, nämligen börja urholka det som bygger upp allting, själva fundamentet och strukturen i föreningen. Och det som du säger, det är ett jävla pokerspel, alltså det är att riskera väldigt mycket. Det är att riskera väldigt mycket.
Verkligen. Jag sitter och ler, jag tänker lite på vår kära kollega Erik Niva. här. Han har ju någonstans varit lite signifikativ, tror jag, för hur man som supporter tacklar Mourinho. Ni har ju alltid varit lite sådär, jag tycker ju att José Mourinho är rätt underhållande. Tills han tränar hans klubb. Och nu var det, vad fan har vi gjort? Och det är väl känslan liksom med att han är ju, jag tycker också att han är fruktansvärt underhållande. Jag vill ju ha honom i Premier League. Men känslan är att det är väl känslan hos alla, förutom de fansen där han verkar. Och så har det varit under de senaste sessioner, just för att han levererar inte den fotbollen som fansen vill ha. Och när han inte längre håller sig på vägen utan är på väg att krascha, så är det som att allt rämnar.
Vi måste prata lite grann om hur vi tror att han kommer göra. Vad vi tror han kommer göra med det här Tottenham då? Eli ställer frågan här. Hur kommer han ställa upp? Vad kommer vara hans filosofi? Ja, hans filosofi känner vi ju till. Det är ju ingen, ingen hemlighet hur Mourinho jobbar. Han är pragmatisk. Han är inte en ideolog. Han tar den mest vinnande vägen alltid här och nu. Och han har absolut inga betänkligheter kring hur det ser ut. Hur man beter sig på något sätt. Det handlar om att vinna fotbollsmatcher. Och hans främsta segerrecept är ju att packa ihop ett väldigt strukturerat, organiserat försvarsspel. Och låta de offensiva spelarna stå för grädden på moset.
Ja, men precis. Och det är bra beskrivet. För att jag tror man gör fel om man tänker att han alltid är defensiv. För det är han ju inte. Han har ju tränat topplag. Så hans lag är ju inte alltid defensiva. Jag menar, han tränar Real Madrid i La Liga. Jag tror de satte målrekord det året. De gjorde flest mål i hela ligan. Och det var ju i och för sig då mycket snabba omställningar och sådär. Men det är ju inte så att Real Madrid får spela omställningsspel i varje match. Om man tror det, då tror man ju fel. Alltså, de parkerar ju på offensiv planhalva när han tränade dem. Och det är klart, de skulle göra det. De hade ju fenomenala spelare. De hade köpt in Ronaldo och Kaká och så vidare. Det var ju superlag. Men han kommer ju alltid att balansera sitt lag tillräckligt för att vinna matchen. Eller för att öka chansen att inte släppa in mål i varje enskild situation. Och det är därför han kanske stryper den här kreativiteten ibland. Han kommer ju välja den där spelaren som pressar bra. Det var ju väldigt tydligt när Juan Mata var Premier Leagues bästa spelare. Och
enligt alla utom José
Mourinho, som använde Oscar för att han pressar bättre.
Ja.
Ja, och där tycker jag det blir ju någon slags filosofiskt val som visar liksom vilken typ av fotboll han vill ha och vilken typ av spelare han föredrar.
Om vi då ska ta ut José Mourinhos första startelva här nu på lördag. Jag twittrade innan här, det var faktiskt en spaning som jag snodde från min kollega Gustav. Det här är ju Enter the Era of Eric Dier. Eric Dier som högerback, säger jag.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Det är väl inte osannolikt. De har haft en lite olika, det har varit Ori och Kyle Walker-Peters och så vidare sen Trippier lämna.
Han
vill ha backar som kan försvara.
Ja, så är det. Det är inte omöjligt. Och jag har ju aldrig riktigt gillat tanken på Eric Dier som högerback faktiskt.
Han började ju där.
Ja, precis. Och han gjorde mål då de första matcherna han spelade, men jag gillade inte den tanken riktigt. Men det finns ju någonting i det du säger, ja. Jag tror det blir fyrbackslinje. Jag tror att det blir någon slags 4-2-3-1. Där tror jag att han börjar. Och sen får vi se var det landar sen. Men där någonstans tror jag att det börjar. Och sen kommer det ju vara, eftersom försvarsspelet har ju faktiskt varit undermåligt i höst.
Ja.
De har släppt in väldigt, väldigt billiga mål. Jag tror att han kommer börja bakifrån. Jag vet att han svarade på någon fråga i Sky Sports där han liksom viftade bort Gary Nevilles fråga, för liksom Neville frågade om vad börjar du när du tar över ett lag eller liksom defensiven och sådär. Jag vet att han sa att det var allt samtidigt liksom, som är det svaret som kanske är gångbart på tränarutbildningarna, men när du väl är där, jag tror att han kommer börja bakifrån. Det kommer vara ett helt annat försvarsspel, en helt annan riskminimering, och sen kommer vi få se sen vad han kan göra med laget rent offensivt. Samtidigt kan det vara så här också att, som alla förstår, att faller defensiven på plats så man får bollvinsterna i rätt lägen, då kan ju offensiven komma väldigt fort av det.
Mm. Så att, det är ju väldigt mycket så hans filosofi fungerar.
Så är det.
Att det är
liksom, Harry, bara titta på hur Inter vann Champions League liksom, med det omställningsspelet de hade där.
Det var ett ganska defensivt lag, var det?
Det var ett ganska defensivt lag, men då hade han också Contes skicklighet i Milito, Eto'o och den typen av spelare.
Verkligen.
Och man ska inte glömma bort att han har alltid i sina lag haft en väldigt kreativ nummer 10-spelare. Om vi går tillbaka till Porto så var det Deco.
Mm.
Och i Chelsea första vändan så var det ingen nummer 10-spelare riktigt, men han fick ju ändå plats med Joe Cole i laget. Han och utvecklade honom väldigt mycket.
Man är dessutom med Frank Lampard på centralt mittfält.
Och Mesut Özil sen i Real Madrid.
Ja.
Så att det finns plats för kreativitet i hans lag, men det kommer ofta liksom... Det är ju inte den första prioriteringen. Det är ju inte någon ideolog som tänker nu ska vi spela champagnefotboll här och bjuda publiken på underhållning. Utan det kommer ju någonstans lite längre ner på prioriteringsordningen. Samtidigt är det intressant också, han har ju en titelgaranti. Han har ju vunnit titlar i alla klubbar han har varit. Och Tottenham har inte vunnit någon titel på år och dag. Och där finns det ju någonting i det. Kan han ta den där titeln? Du vet, det går fort att vända liksom... modet på läktarna om man får fira en titel.
Verkligen. Ja, om vi ställer upp det här laget då, sätter vi Erik Dier som högerback på lördag?
Ja, du gjorde ju det.
Jag gör det.
Vi får sätta in
jag tycker också
då.
Att vi måste försöka Mourinho-fiera den här truppen lite grann.
Ja, du vill ju.
När vi gör det. Ja, men det är väl klart.
Ja. Då är det Ben Davies som vänsterback då?
Ja, det är inte alls osannolikt. Ben Davies som vänsterback och som mittbackar är...
Belgarna va?
Inte Sanchez. Belgarna då? Ja, okej. Okay. Då ska vi ha två stycken sittande.
Sissoko får väl plats där med sin fysik.
Ja.
Får han plats med Winks där?
Eller Ndombele?
Ja, skulle det kunna vara.
Winks känns inte som en Mourinho
tvåa där. Det kan också vara, du vet. Han är ju lite så här, du vet. Han vet ju också... Han är inte dum liksom, utan han vet ju också att, vet, spelar jag han i första matchen, då finns inte den liksom... Den kritiken mot mig att jag har petat alla liksom.
Nej, precis.
Så att jag kan nog se Winks bredvid någon av...
Som någon skrev, RIP Oliver Skip.
Ja, det finns ju någonting i det också. För det var så roligt att han sa det. Han såg fram emot att jobba med akademin här. Liksom. Det var så bra akademispelare. Han knappt lät fram någon akademispelare...
I hela sin karriär.
Det är i alla fall ingenting som han har... jobbat aktivt för att göra.
McTominay.
Ja, precis. McTominay. Soldaten McTominay lyfte han fram. Det ska jag ha credit för, såklart. Mm. Men det var ju ytterst få i Chelsea som hade kanoner som var på väg upp då.
Jesper, jag måste bara kredda Jesper Haglö för den spaningen med RIP Oliver Skip.
Ja,
för att det känns ganska on point.
Ja. Ja, den är bra.
Men om vi ställer Harry Winks och Sissoko då på mittfältet där, så har vi en trea framför.
Att
Harry Kane kommer spela längst fram.
Ja, det kan vi nog.
Han känns som extremt fast. Mycket Mourinho striker också. Stor och stark.
Nej, men är det inte Eriksen, Dele Alli, sån? Att liksom han kommer spela de starkaste korten nu inledningsvis. Ja. Sen kan man ju se en sån som Lucas Moura, en omställningsspelare, skulle ju kunna vara fantastisk under José Mourinho.
Ja.
Och få en jätteutväxling.
Ja.
Det känns som en riktig Mourinho-spelare.
Ja, det gör det faktiskt. Verkligen. Ja, nej, och det är såklart ett bra lag. Det är ju inget snack om det. Det är förstås ett lag som ska ligga betydligt högre och bättre till än vad de gör idag.
14 plats.
Ja. Vi var inne
vi
på det.
Vi räknar ju med att de klättrar.
De kommer ju vara topp 6 i slutet på den här säsongen. Det är jag ju helt övertygad om. Men jag tror inte att det räcker i dagsläget för Tottenham. Jag tror att de behöver en Champions League-plats. De har inte resurser att falla tillbaka på samma sätt som Arsenal till exempel. Det är bara så.
Ska vi köra lite frågor?
Vi ska köra lite frågor. Jag tänkte vi måste prata lite grann om Pochettino också. Ja. Och vad som händer där.
Ja, det blir ju Bayern München, Manchester United eller
Real Madrid.
Eller Real Madrid.
Vart hade du helst sett honom?
Jag tycker alla de där tre är ju kittlande alltså. Mm. Det, han kommer ju då till en klubb som har betydligt högre krav än vad han har jobbat med i Tottenham. Då har det ju varit okej att fortsätta bygga en tillbyggsten på det där projektet och inte vinna några titlar. Skulle han komma till någon av de här klubbarna så skulle det vara en annan kravbild. Samtidigt är ju Manchester United, de är ju lite i det där läget som Tottenham har varit under hans resa, att man behöver bygga om. Så att, ja, men säg Bayern München då, det hade ju varit häftigt. Mm. Där räcker det inte att vinna ligan och vinna inhemska cupen för att...
De är också precis i en
generationsväxling
och i ett läge där de hade behövt en Pochettino faktiskt. Det är ju för sig alla de här tre klubbarna, ska sägas. Manchester United har ju faktiskt påbörjat ett bygge som ändå känns ganska, ganska spännande tycker jag. Jag tycker att deras värvningar i somras var korrekta värvningar. Daniel James, Van Bissaka och Maguire är liksom tre spelare som kommer, som har gjort dem bättre, alla tre. Det är ingen snack om saken. Men ja, vi tar lite frågor då. Första frågan är här från Alexander Seder och det handlar just om Manchester United. Borde inte United svälja stoltheten, tacka Solskjaer för det han har gjort och plocka in Pochettino direkt?
Ja, det är många som kommer spekulera i det nu. Frågan är ju just det där med...
För nu kan ju inte Tottenham styra det längre.
Nej, precis. Det kan de inte. Men frågan är ju då om man gör bedömningen att Pochettino har laddat batterierna för en ny liksom resa. Det är ju väldigt dränerande att vara fotbollstränare på den högsta nivån. Och det som har kommit ut från Spurs-lägret är ju att hans energi har tagit slut och han har inte varit påkopplad på samma sätt den här hösten som han varit tidigare. Nej. Och det har fått spelarna att...
Han ser kolla träningarna från kontoret.
Ja, precis. Saker. Han har hoppat över träningar och så vidare och stått och tittat på dem på från fönstret istället. Mm. Och det är klart att är det en tränare som nu direkt ska kliva in i nästa? Eller är det en tränare som ska få 2 månader på sig och andas lite grann och åka på sin semester till sitt sommarhus där i Barcelona som han har och ladda batterierna för att sen komma redo. Jag kan se en fördel av det.
Vi har ju sett andra tränare ta just den där lilla pausen. Det behöver inte vara så många månader egentligen. Vi såg ju Mourinho har ju tagit en paus nu. Klopp tog en paus före Liverpool.
Pep tog ett sabbatsår.
Pep tog ett sabbatsår, absolut. Så att det kan finnas en poäng med det. Absolut, samtidigt så... Ja, det är ju någon kommer ju ta honom. Jag är helt övertygad också om att Poch kommer göra väldigt bra vart han än går. Det känns som att han kommer göra succé i sin nästa klubb.
Det är ju inte en riktig rokad, men eftersom det blir ju inte liksom, då skulle det ju varit Solskjaer som hade tagit Tottenham, men det är ju nära på en rokad om man skulle hoppa in i United nu.
Ja, och det måste ju vara så här. Det gynnar ju inte Tottenham direkt att göra liksom United så liksom bättre direkt, vilket jag ändå är känslan.
Jag hör vad du säger.
Det hade ju gjort det här beslutet ännu svårare att svälja för
Tottenham-fansen.
Det måste ju vara.
Och se honom där och sen liksom rycka upp United ur askan liksom och börja gå bra och bygga samma typ av projekt som man gjorde i Tottenham. Det hade ju varit en riktig kniv i ryggen såklart för Spurs-supportrarna.
Mm. Victor Nilsson skriver, hur tror ni Spurs-supportrarna tar detta? Känns som att detta kommer gå käpprätt. Det vet vi ju inte hur det kommer gå. Alltså det är José Mourinho vi pratar om. Han är ingen dålig fotbollstränare. Även att resultaten har svikit honom de senaste åren så är han ju
fortfarande... Jag tror även tiden har sprungit ifrån honom lite grann också. Men det utesluter i alla fall inte en kortsiktig effekt.
Nej.
Men hur fansen tar det, jag tror att de är chockade faktiskt.
Jag var faktiskt inne och tittade på Tottenham Hotspur Fan TV eller något sånt där, och det var redan lagts upp då instant reactions på det här, och där var ändå ganska positivt. Man kände, ja, vi kanske förlorade någonting och det känns tungt att Pochettino, som ju är en sån klubblegend nu i Tottenham, att han lämnar. De har ju verkligen älskat honom där. Och sen att det är liksom en sån figur som Mourinho som kommer in. Men man ser också den här potentialen i den värvningen, att det är ju faktiskt en av världens mest dekorerade tränare som kommer in. Det är en tränare som har vunnit och tagit titlar i alla klubbar han har varit. Han har tagit fler ligatitlar, tror jag, än någon annan. I alla fall med fler klubbar. Det kan inte vara många som matchar honom i alla fall.
Nej, det är väl ingen som har gjort det i alla de ligorna som han har varit i.
Nej, att han får liksom alltid effekt vart han än kommer på olika sätt. Sådär. Så att, det var ändå ganska optimistiska. De har fått liksom köpa läget och landa i det och sen försöka se de positiva bitarna i det som ju faktiskt finns där ändå. Det kanske blir en titel till slut då. Fredrik Österman skriver, kommer Levi behöva höja lönetaket nu för att Mourinho ska få in sina spelare? Om inte, kommer spelare som Son, Lamela och kanske till och med Kane leta sig vidare när Poch är borta för att öka sina löner? Är Spurs nästa Everton, skriver han. Everton har väl högre lönebudget än vad Tottenham har, på att säga. Det kanske de inte har.
Nej,
men ändå värvat friskt senaste åren. Ja, det här är ju väldigt mycket en ny situation för Mourinho också. Han har ju inte kommit in i det här läget i en klubb som en krisdoktor som saknar miljarder att investera.
Ja, det är ju kittlande att se. Jag menar, jag har alltid funderat på när Mourinho liksom bytte storklubb efter storklubb. Hur hade han agerat om han hade tagit över Stoke eller Crystal Palace? Det finns ju någonting i det som man är väldigt, väldigt nyfiken på att se. Och nu tar han över Tottenham som har varit topplag de senaste åren. Men det är en väldigt tuff situation och det finns inte massor med pengar att bara ösa på nya spelare. Så att just själva managerdelen blir intressant att se hur han hanterar. Sen är det ju en fråga om han är manager. Det är ju intressant att han gick ut när han var i Manchester United där och sa att nej, men manager, det ska vi inte prata om längre för att jag är tränare. Jag har ingenting att säga till om när det gäller
Det var någon annan.
Det var det Pochettino sa i somras också. Det var ju precis där någonstans man insåg att okej, det här är en relation med Levi som har brustit.
Mm, verkligen. Johan Lindström skriver, vem blir Mourinhos gubbe och hans offer? Det är ju alltid någon som hamnar i frysboxen när Mourinho tar över. Det är
Oliver Skipp.
Det är kanske eventuellt någon mer högprofil spelare. Jag tror vi är en sån som, jag vet inte, vad händer med sån som Danny Rose till exempel? Är han en Mourinho gubbe?
Ja, man kan lära honom svara. Jag tror
Lamela.
Inte att han, ja, skulle kunna vara. Nej, precis, det är intressant just om du tar de två. Rose, jag tror inte att han är inte jätteförtjust i ytterbackar som inte kan försvara inlägg på bortre stolpe till exempel i luftrummet sådär. Så att då får nog Rose tuffa till sin defensiv och då ska han stötta fötterna rätt och inte stå och sova när det är överflyttningar och löpningar in bakom och inlägg mot bortre stolpe och allt det där. Och gör han det så finns det ju en offensiv hos honom som är intressant. Lamela, ja, det är ju klart att det finns en höjd, men det känns inte som en Mourinho-spelare. Inte här och nu. Nu kommer han gå på dem som han tycker är säkra kort, som springer för honom. Och ja, det skulle kunna vara att Lamela hamnar längre ifrån. Mm. Och vem är hans gubbe då?
Ja, vem är hans gubbe? Erik Dyer. Ja, det är svårt att veta.
Nej, jag kan se en sån som Moussa Sissoko, inte det också, när han är bra, vilket han har varit nu senaste två åren, då är ju han en Mourinho-spelare. Alltså,
absolut.
Stark, fysisk, alltså, kan ta tag i en match och liksom, lite som han använde Michael Essien på den tiden i Chelsea som var fenomenal.
Scott McTominay,
exakt.
Ja. Ja, men man får ju känslan också, sen kliver han ju in i den här problematiken att det finns flera spelare med utgående kontrakt. Hur ska han få det mesta av Eriksen till exempel? För han kommer behöva Eriksens fötter offensivt.
Så är det. Och där tror jag ju det finns en positiv aspekt att Eriksen behövde nog en ny röst inför att han skulle vakna till. För han har inte varit bra den här hösten. Han har varit undermålig i vissa matcher, framförallt när han nu på slutet. Så att,
men var det bra för Danmark? Och det säger ju någonting.
Ja, precis. Det säger väl väldigt mycket. Och där kan det ju bli ett jäkla lyft. Titta bara på vad som hände när Ole Gunnar Solskjö kom in som ny röst med enskilda spelare i Manchester United förra vintern. Mm. Pogba plötsligt hur bra som helst. Martial hur bra som helst och så vidare. Mm. Det kan bli den effekten på Eriksson nu att han skärper till sig. Mm. För det ska man veta, som jag var inne på där, Mourinho har ofta fått ut mycket av nummer 10-spelare som Deco och Mesut Özil.
Och sen också fallit ur ramen med dem. Vi kommer ihåg Eden Hazard bland annat och andra som...
Jag tycker han är mer winger än nummer 10-spelare. Men ja.
Eden Hazard och Juan Mata och andra nummer 10-spelare. Om man inte lever upp till de väldigt specifika kraven han har på den rollen, då får man heller inte spela så mycket fotboll. Under Mourinho. Det är lite grann som vi var inne på Eriksen där. Jag måste bara flika in lite off topic, men Gareth Bale, du har hört den här nya ramsan som Wade supportrarna har. De snappade upp den här intervjun med den gamla Real Madrid-spelaren, kommer inte ihåg vem det var, som sa att nej, men Gareth Bale, hans prioordning är ju Wales, golf och sen Real Madrid. Och det tyckte ju Wales supportrarna var skitroligt. Så att när de är då en sång som går så, Gareth Bale, hans prioritetslista, det är Wales, sen är det golf och sen är det Real Madrid.
Ja, det är bra.
när Wales då blev klara för EM igår kväll var det väl. Och Bale gjorde väl mål kanske, jag minns inte exakt hur det var, men då sjöng de här och han sprang ut och jublade med fansen till den här, så nu var det arga rubriker i spansk media att han pissar på Real Madrid. Men ja, det är lite så. En spelare slutar inte vara dålig bara för att han inte funkar i ett sammanhang. Och en ny röst för Eriksen kanske är precis det som behövs.
Ja, men det ska man komma ihåg när man liksom känner att det är helt otroligt att Pochettino går här. Det sker ju faktiskt med tränare som har gjort fantastiska verk tidigare. Jürgen Klopp var ju i Dortmund jättelänge. Mm. Men vad hände sista säsongen där? Låg de under nedflyttningsstrecket till och med där? Ja,
absolut.
Ja. Mm. Och det fanns ingen, det var point of no return när han lämnade då. Det har ju hänt.
Slutade väl dock ändå på en fjärde plats tror jag. Med Dortmund.
Ja, när de...
Ja, den säsongen där efter han lämnade.
Ja, precis. Så att det blev en uppryckning då.
Ja, men han lämnade väl först efter säsongen va?
Ja, gjorde han det?
Ja, precis.
Ja, var det så? Ja. Okej. Okay.
Så att, men det var ändå långt ifrån. Långt under par jämfört med...
Ja, så var det. Det stämmer. Nej, men så, det finns ju andra tränare som också har kommit dit efter att ha uträttat bra saker. Jag menar, Conte, vem såg efter första säsongen där i Chelsea att han bara skulle vara borta något år senare?
Nej. Nej, verkligen. Jaha, hörde ni. Det är spännande tider och det blir en oerhört spännande match på lördag. Jag har inte ens kollat upp vilka det är de möter.
West Ham.
Det är West Ham och det är också en just det var så det var.
Det är många som har frågat här förresten hur Erik Niva mår. Jag kan ju säga så här, jag har inte sett han på jobbet i alla fall.
Nej, jag har försökt tjata in honom här, men han hade andra...
Det är som när spelarna har intresse från andra klubbar. Not the right state of mind.
Nej, han hade privata skäl till att inte vara med här idag.
Okay.
Så att vi behöver inte gå in på det. Men så är det. Det är full omgång i helgen. Mourinho kommer vara där vid sidlinjen för Tottenham. Det kommer vara en märklig syn första gången man ser det. Han borde väl ha presskonferens på fredag va?
Det borde han ha.
Precis som alla
andra. Det blir intressant och välbesökt tror jag.
Välbesökt och undrar om han redan nu sitter och filar på formuleringar hur han ska ta sig an den här uppgiften.
Alltså det måste man ju säga att ligan blir ju så mycket mer underhållande när han är med i cirkusen och man får hans presskonferenser efter matchintervjuer. Varje gång han ska ge en efter matchintervju så sitter man ju spänd och väntar på vad kommer nu. För det kan ju bli tv-historia varje gång.
Vem blir hans antagonist då bland de andra tränarna? Han gillar ju att ha någon.
Ja, det måste han ju ha någon.
Det finns ingen Wenger eller
Conte. Är det Emery han kommer börja köra med nu eller? Det är ju en ganska enkel...
Det blir ju spel mot ett mål.
Ja, det är ju ganska enkelt offer nu och liksom slå på den som ligger.
Så att, har han nog inte, ingenting emot
det. Nej, det är det jag menar. Och just med att han vill väl bygga upp någon slags nu Tottenham mot Arsenal-feeling här. Så att det känns som att det blir...
Jag hoppas han kliver in på presskonferensen och bara säger good evening.
Ja, just det.
Det blir underhållning av det och det är därför.
Kanske inte på planen men runt omkring.
Ja, men det är ändå cirkus Premier League och det tycker vi om. Premier League-podden är tillbaks i början på nästa vecka igen. Då ska vi försöka utvärdera den här första omgången då med Mourinho som Spurs-tränare. Det blir intressant och
det blir dynamit.
Och förstås prata om allting annat. Följ rapporteringen. Jag gissar att Frida kommer vara på den här presskonferensen.
Om hon kommer in, för den lär vara trångt där inne.
Proppfullt. Mm. Hon får använda alla sina smita in skills som hon har lärt sig då i mixade zonen för att ta sig dit. För att vi måste försöka pusha henne, känner jag, till att få iväg en fråga till Mourinho. Tipsa oss vilka frågor som vi ska skicka med Mourinho, eller skicka med Frida till Mourinhos presskonferens. Det tycker jag är en bra läxa för er lyssnare och även för dig och mig, Kalle, att försöka få iväg en fråga till Frida på fredag och sen pusha henne till att ta sig in där.
Skicka in på taggen.
Ja, gör det.
Sportbladets PLP.
Jajamän. Så är det. Tack för att ni har lyssnat idag på det här extra avsnittet. Tack Kalle för att du tog dig in och så hörs vi nästa vecka igen.